Göra nordväst 4. Brämen nordväst 5, Lunge väst 5, Skogsudde nordväst 3, Jännesklubb nordväst 2. Holmen och Bjureklubb båda väst 2, Piterönskär nord 1. Rödkallen nordost 4, Kemifyr nord 6 och Storön nord 2 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
Varmt välkomna till P1 Morgon och god morgon Alexander Ceylon Lund som ger oss Ekots nyheter strax.
God morgon, vi hör bland annat nya uppgifter om säkerhetspolisens utredning mot en svensk diplomat och en svensk kurdisk politiker.
Om en stund är vi på plats i Los Angeles och demonstrationerna som pågår där, och sent igår kväll meddelade president Trump att han utöver tusentals nationalgardister också kommer att skicka hundratals marinkårssoldater till LA. Och vem eller vad kan ligga bakom de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot SVT? Pia Fredén heter jag och nu är klockan 6.
Det blir nyheter. Mail om NATO-processen viktigt i uppmärksammade Säpo-utredningen mot diplomat och politiker. Osäkert vad statligt miljardstöd till företag verkligen får för effekt visar ny kartläggning. Och politisk kris i Colombia efter mordförsök mot presidentkandidat. Några av rubrikerna idag. Ja, ett mejl om Turkiet och den svenska NATO-processen har stor betydelse i säkerhetspolisens utredning av det uppmärksammade fallet där en svensk diplomat och en svensk kurdisk politiker misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det är enligt uppgifter till Ekot. Mejlets avsändare, Turkiet-ambassadören Mikael Salin, är själv förvånad.
Ja, min reaktion är naturligtvis den allra största tänkbara förvåning med tanke på min verksamhetsart nu för tiden, och att det här med att ha med hemliga uppgifter att göra, det finns inte i min värld, och därför så är jag liksom totalt undrande och frågande.
UD-diplomaten och den svensk-kurdiska politikern greps den 11 maj i år, men en polisanmälan upprättades hos säkerhetspolisen redan den 8 oktober 2024. Misstankarna gäller grov obehörig befattning med hemlig uppgift mellan oktober 2022 fram till maj i år. De var vid gripandet skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Utredningen som leds av Riksenheten för säkerhetsmål omgärdas av stor sekretess.
Men enligt uppgift till Ekot spelar ett mejl från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin alltså en viktig roll i utredningen. Mejlet handlade om Turkiets roll i den infekterade NATO-processen och ska ha förmedlats av den brottsmisstänkte diplomaten till den kurdiske politikern som är svensk företrädare för det kurdiska självstyret i Syrien.
Själv säger Mikael Salin att han inte minns det specifika mejlet. Han säger att han under den här perioden inte hade något formellt uppdrag för regeringskansliet, men att han under NATO-processen delade med sig av analyser och tankar till bland annat utrikesdepartementet.
Faktiskt också lite nyfiken, vad i all sin dag är det för ett mejl?
Minns du att du har skickat ett sånt mejl?
Jag har skickat en mängd mejl och skrivit en mängd artiklar och pratat en mängd gånger i radio och tv om de här frågorna. Det har ju liksom kommit att bli min nisch efter min långa befattning just med Turkiet efter att ha tjänstgjort där.
Han säger samtidigt att hans analyser aldrig är baserade på någon hemlig information utan bygger på öppna källor. Även på utrikesdepartementet har brottsmisstankarna kring mejlet väckt förvåning. En källa uppger att uppgifterna i mejlet inte kan betraktas som hemliga. Den misstänkte diplomaten och den svensk-kurdiske politikern förnekar brott. De avböjer intervju.
Åklagarmyndigheten Mats Ljungqvist.
Förundersökningen leds av åklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål. Han får ta del av Ekots nya uppgifter.
Nej, det har jag ingen anledning att kommentera.
Reportrar Daniel Öhman, Hiwa Abdelsade, Per Kudo och Mattias Plejel. Och vi ska säga att Mikael Salin, som vi hörde här i inslaget, är tidigare Turkiet-ambassadör. Staten kommer i år lägga över 100 miljarder kronor på att stötta företag, men det är oklart vad pengarna kommer att få för effekt. Det visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Åsa Hernerud är kanslichef där.
Det är ganska få. Det är ungefär 10% av alla de här insatserna, både på skatterna och riktade insatser då, som är effektutvärderade och som man då skulle kunna säga att ger det här den förväntade effekten eller inte.
Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt hur mycket staten årligen lägger på företagsfrämjande. Alltså pengar där syftet är att främja företagsinvesteringar och stärka konkurrenskraften. I år är summan drygt 122 miljarder kronor. Den största delen, 109 miljarder, är skattelättnader. Resten är riktade anslag.
Lättnader från hur mycket skatt man ska betala, som är då riktat specifikt mot olika branscher, till exempel nedsatt energiskatt för industrin, den typen av åtgärder. Och skatteutgifterna är stora, de är 8 gånger så stora som vad vi kan beräkna i riktade liksom anslag.
Nedsatt moms för restauranger och sänkt skatt för rotarbeten är andra stora utgiftsposter för staten. Men slutsumman kan vara större än vad Tillväxtanalys har kommit fram till. Det kostar även för staten att fördela stöden.
Till exempel kostnaden för själva hanteringen, den har vi inte kunnat landa och den blir också stor.
Vad får vi då för pengarna? Av det statliga stödet till företagen är det bara en bråkdel som är utvärderat.
Okej, men har det här gett till exempel då större avkastning inom ett företag eller högre sysselsättning eller vad det nu är?
Men om jag tolkar det rätt då, 90% av de här pengarna kan vara pengar i sjön egentligen?
Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot att man inte liksom har följt upp dem ifall det är så att de ger den här avsedda effekten. Sen så kan de ju verkligen ge effekt. Det är ju ändå nedsättningar som företagen får eller direkta rådgivning och stöd. Men det finns inget systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera det. Så där ser vi att det finns liksom en utvecklingspotential.
Reporter Filip Ramqvist. Flera personer har gripits efter en skottlossning i Jakobsberg norr om Stockholm i natt. Enligt polisen ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossades skott mot honom, men han ska inte ha skadats. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Minst en person har dödats och 4 skadats i ryska attacker mot hamnstaden Odessa i södra Ukraina i natt enligt lokala myndigheter. Också huvudstaden Kiev utsattes för massiva ryska drönaranfall under natten, uppger stadens borgmästare. I Los Angeles fortsatte protesterna för 4:e dagen i rad mot migrationsmyndigheten och dess tillslag mot papperslösa migranter, samtidigt som Trump-administrationen aviserat att den tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles.
Utanför den federala byggnaden i Los Angeles samlades demonstranter på nytt under måndagen och det var upprörda känslor hos många.
So we want Donald Trump to get the message. We're going to stand up for our rights and we're going to stand here for our families. You're not taking our families no more. We are going to stand for our rights. You're not taking our families no more. Get that to your mind.
Vi vill att Donald Trump ska förstå vårt budskap. Vi tänker stå upp för våra rättigheter. Ni tar inte våra familjer längre, sa en av demonstranterna och visade mig ett stort blåmärke efter en gummikula från gårdagens sammanstötningar med polisen. Måndagens demonstrationer var inte lika stora som de i helgen. Under kvällen skingrade poliserna demonstranterna, men protester fortsatte på olika platser runt om i staden under kvällen. Händelserna i Los Angeles har lett till att motsättningarna mellan Trump-administrationen och de styrande i Kalifornien har vuxit. Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har protesterat mot Donald Trumps beslut att skicka 2000 medlemmar från nationalgardet till Los Angeles. Något som de hävdar kan leda till att oroligheterna i staden eskalerar. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har sagt att han kommer att stämma Trump-administrationen för deras beslut. Trump-administrationen har svarat med att beordra ytterligare 2000 medlemmar av nationalgardet till Los Angeles, totalt 4000 alltså, samt 700 marinsoldater. Samtidigt har det arrangerats fler protester runt om i landet mot deportationer av migranter, bland annat i Sacramento, San Francisco i Kalifornien och i Dallas i Texas. Roger Wilson, Los Angeles.
Greta Thunberg och de andra aktivisterna som gripits av israelisk militär har tagits till flygplatsen utanför Tel Aviv för att utvisas till sina hemländer, uppger Israels utrikesdepartement, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De 12 aktivisterna greps i samband med att deras fartyg som närmade sig Gazaremsan bordades av israelisk militär. En talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adalla säger till TT att aktivisterna ska förhöras innan de skickas till sina hemländer. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata. Då var det knarkkungen Pablo Escobar som låg bakom många av attentaten. Idag läggs den direkta skulden för det som hänt på lokala gäng som lever på att sälja knark och som sägs ha lejt den 14-åring som sköt Uribe Turbay i huvudet i lördags.
El atentado contra él pudo obedecer.
Polis och åklagare konstaterade igår att det kommer krävas en lång och komplicerad utredning med många inblandade för att hitta den som beordrat mordet. De vill inte heller svara på frågan om motiv. Det kan ha varit en attack mot oppositionen eller ett försök att destabilisera regeringen eller ett försök att destabilisera landet, sa riksåklagaren Luz Camargo under en presskonferens. Men några saker står klart. Vapnet som avfyrades var inköpt i Arizona, helt lagligt, och har sedan smugglats till Colombia. Och Miguel Uribe Turbay hade inte så många livvakter som han borde haft i lördags. Hans familj har nu stämt en myndighet som ansvarar för personskydd till politiker. Flera av presidentkandidaterna som ställer upp i nästa års val säger nu att de inte känner sig trygga i den fortsatta valkampanjen. Och vill att regeringen gör mer för att garantera deras säkerhet. Lotten Collin i Buenos Aires.
Justitieombudsmannen JO vill att polisen utreder sitt eget agerande i fallet med den 14-årige pojken Mohammeds försvinnande. Det är efter P4 Jönköpings granskning. Nils Westberg är byråchef på JO.
Vi har begärt att de ska göra en utredning och yttra sig över myndighetens hantering av uppgiften om pojkens försvinnande. En viktig del av JOs uppdrag är att se till att offentliga tjänstemän följer regeringsformens bestämmelser om saklighet och opartiskhet.
När Mohammed försvann kontaktade hans familj polisen gång på gång utan att bli tagen på allvar.
Jag tänker att polisen, han vill inte hjälpa oss. Vi är invandrare. Polisen, han vet om jag är invandrare, därför att han inte lyssnar på mig, polisen.
Så säger en vän till Mohammeds familj som hjälpte mamman att ringa polisen. Hon tror att familjen hade fått bättre hjälp om de hade haft svensk bakgrund.
Och det är just det som JO nu kräver att polisen utreder.
Och bedömningen ska särskilt beröra om de polisanställdas agerande har varit förenligt med bestämmelsen i regeringsformen om saklighet och opartiskhet.
P4 Jönköping har avslöjat hur polisen i interna samtal valde bort att förhöra Mohammeds mamma eftersom de tyckte det kändes, citat, overkill med tolkförhör när de ändå inte tänkt vidta några åtgärder. Istället raljerade de om att ringa mamman på sin bästa somaliska.
Några dagar senare ringde familjen polisen igen och sa att de fått veta att Mohammed blivit mördad av gängkriminella. Familjen hade uppgiftslämnarens namn och nummer, men polisen avfärdade det som rykten.
Jag ger bara information polisen, men alltid de säger till mig, vi kan inte säga, man måste vänta. Och vi har någon som säger, Mohammed död, kan du komma och kolla vem personen, men polisen vill inte.
JO kräver nu att polisen utreder om deras bemötande stred mot det som står i grundlagen, att myndigheter ska behandla alla lika.
Och polisen är skyldig att göra en objektiv utredning, säger JOs byråchef Nils Westberg.
vi kommer ju förstås att granska yttrandet när det kommer in och därefter bestämma hur JO kommer handlägga ärendet vidare.
Och P4 Jönköping har sökt chefen för polisregion Öst, Malena Grann, som inte vill ställa upp på en intervju, men hon har tidigare välkomnat JOs granskning. Reportrar P4 Jönköpings Petra Levinsson och Marcus Engberg. I Mexiko har myndigheter gjort ett av de största beslagen av metamfetamin. I tillslag mot flera droglaboratorier togs totalt nästan 42 ton i beslag. Drogerna uppskattas vara värt motsvarande 530 miljoner kronor. Beslaget kommer samtidigt som USAs president Trump satt press på Mexiko att skärpa arbetet mot knarksmugglingen och drogkartellerna. Så kan vi berätta att den amerikanska artisten och funkpionjären Sly Stone är död. Det meddelar hans familj enligt amerikanska medier. Han slog igenom på 60-talet och var frontman i gruppen Sly and the Family Stone, känd för låtar som Dance to the Music och Family Affair. Sly Stone blev 82 år. Så vädret, dagen börjar soligt på många håll, men i Götaland och Svealand mulnar det på följt av regn och skurar. I södra Norrland fortsatt en del sol, men över norra Norrland passerar ett stråk av regn. I allmänt 10-15 grader.
Tack för det, Alexander Ceylon Lund. Och senare i P1-morgon ska vi diskutera officersutbildningen. Är den för teoretisk med tanke på det säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i? Vi ska också höra om hoppingivande forskning för Östersjön och om matberedskap i kristider. Vi gör ett nedslag i en potatisåker utanför Kristianstad. Och så hör vi om fotbollstränaren som tröttnar på stressen att med papper och penna och timer hålla koll på att 9-åringarna fick lika mycket speltid under matcherna. Så han skapade en app. Radiosporten Mats Fagerström, vad har du för sportnyheter att bjuda på?
Ja, bland annat ishockey, för Florida Panthers har nu vänt till ledning med 2-1 i matcher mot Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen. Det var 6-1 i natt. Det tog 56 sekunder innan Florida tog ledningen i nattens match. Playing 4-on-4 against the Oilers because they have the two stars up front where they really dominate. Penalty coming up here. Here's Marchand with a shot! Så lät den när de gjorde 1-0 och match 4 den spelas natten till fredag. Och Norges fotbollsherrar tar sig allt närmare nästa års VM-slutspel. 1-0 borta mot Estland igår kväll och Norge har nu full pott efter 4 matcher och är i topp i tabellen. Gruppettan direkt till VM är del av morgonen i sportvärlden.
Mm. Mer om det 7:30. Ekonomiekot Filip Ramqvist, kollektivavtal ska vi få höra om.
Ja, precis. Vi har nya siffror från statliga medlingsinstitutet när det gäller andelen anställda som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Den andelen den är fortsatt hög, nästan 9 av 10 anställda jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Men det är vissa branscher som sticker ut. Det är kommunikation, information, ekonomi och juridisk verksamhet, småföretag.
När man inte har kollektivavtal.
Precis.
Mm. Tack så länge. Maskrosor ska vi få höra om i Vetenskapsradion, Gustav Klarin.
Ja, vad sägs om det här? Maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet.
Jaha. Du utvecklar det sen då?
Ja, det är evolution det här. Det är varmt i stan och gynnas ja, de som är värmare.
Ja. Mer om det i Vetenskapsradion och i Kulturnytt, Andrea Valderrama, så får vi höra, vadå?
Jo, men vi kommer att höra precis som vi kunde höra lite av ekot här för en stund sedan, att det under natten kommit besked att artisten och funkpionären Sly Stone är död. Han slog igenom under slutet av 60-talet med gruppen som bar hans namn, Sly and the Family Stone, en grupp som var speciell på många sätt, bland annat för att den innehade både svarta och vita medlemmar. Albumet Stand var det som gjorde bandet till riktiga superstjärnor och då fick de hits som till exempel den här. Sly Stone, han blev 82 år gammal och det berättar vi lite mer om i Kulturnytt under morgonen.
Och producent för P1 Morgon idag Felicia Hassan och för Ekot Gunilla Österlund. Nu, elen som bara på några sekunder försvann i stora delar av Sydeuropa på grund av ett gigantiskt strömavbrott i slutet av april. Samtidigt som det skedde så lyste lamporna som vanligt i en liten bergsby i norra Spanien. Hur kom det där sig? Frilansjournalisten Theo Bondestam reste till byn för att ta reda på det och vad resten av landet kan lära.
Gråsparvarnas kvittrande är det enda som hörs. och bjällrorna som ringer när de svarta korna rör sig uppe i bergen. Här i San Vicente del Monte, i Kantabrien, i norra Spanien, bodde runt 200 personer.
Era el mediodía.
Pepe García Callejo öppnar dörren till sitt hus och börjar berätta om dagen när byn var en av få platser i Spanien som hade ström.
Y mi hija nos llamaba si teníamos luz, que si teníamos la comida hecha.
Vid lunchtid den 28 april ringde hennes dotter och frågade om de hade el.
Y nosotros dijimos, sí, 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 estamos viendo la tele nosotros.
Pepe svarade att hon och maken José María tittade på TV. Där hörde de snart nyheten.
Apagón eléctrico masivo en la península ibérica.
Strömmen hade gått i hela Spanien, hela Portugal och i södra Frankrike.
Y después ya salimos por ahí y todo el mundo tenía luz.
De gick ut i byn och alla verkade ha elektricitet. José María säger att förvåningen kom först senare.
La sorpresa vino después, cuando venían, porque los dos días empezaron a llegar periodistas de la televisión española, de la 1, de la 5, de la 6.
Dagarna efteråt hade byn besök av flera tv-kanaler som gjorde reportage och frågade sig vad som låg bakom att byn klarade sig från strömavbrottet. Eduardo Callejo Fernández kommer gåendes på det lilla torget bredvid kyrkan. Han föddes här och är nu en av byns politiska representanter i kommunen.
Este es el famoso generador.
Eduardo visar vägen till den inhägnade containern som byn numera är känd för. Bara ett lågt surrande vittnar om någon slags aktivitet. Här i den militärgröna plåtlådan finns stora litiumbatterier som fungerar som reservgenerator när elen går.
Lo único que el pueblo, San Vicente del Monte en este caso, tenía que ceder un trozo de terreno para que se instalara.
Byn behövde bara upplåta en bit mark för plåtlådan, så fick de gratis installation från ett elbolag som ville testa ett nyskapande projekt. Flera andra byar i området tackade nej innan frågan gick till San Vicente del Monte. Och med facit i hand har grannbyarna också börjat undersöka om de kan få en liknande lösning på plats, berättar Eduardo Callejo
Fernández.
Det är företaget Figor som har utvecklat tekniken.
Si.
VD:n Inigo Segura förklarar över telefon att det är elbilens snabba utveckling som gjort att litiumbatterier blivit så effektiva och billiga att de kan användas i reservgeneratorer. När systemet upptäcker att strömmen har gått sätts batterierna igång direkt.
Det är en process av millisegunder. Arrancan las baterías y sustituyen la red que ha desaparecido.
Det går på några millisekunder, säger Inigo Segura. Men kan tekniken användas på fler platser än små bergsbyar?
Esta tecnología ya se está instalando con capacidades de energía. Yo te diría que de orden de 100 veces más, o sea, como para San Vicente del Monte.
Redan nu finns motsvarande projekt med 100 gånger så stor kapacitet, säger Inigo Segura. Och det är främst aktuellt på svårtillgängliga platser som ofta drabbas av strömavbrott. Knappt 2 timmars bilresa bort i staden Bilbao. Visar energiforskaren Aitor Oresti vägen till sitt kontor på Baskiens universitet.
Tenemos ya una respuesta. ¿Por qué se pasa el apagón?
No.
Vet vi nu vad som orsakade strömavbrottet i april? Nej, säger Aitor Oresti. Men bilden har klarnat.
Teniendo respuestas parciales, tenía que ser varias cosas una detrás de otras.
Vi har delar av svaret, att det var flera mindre tekniska fel som följde på varandra.
Todo se ha hecho muy bien, todo se ha hecho siguiendo las normas, pero las normas que hay en estos momentos son normas que no sirven para el sistema energético actual.
Ingen gjorde fel, allt gjordes enligt protokollen, men protokollen har blivit inaktuella, menar Aitor Oresti.
Estamos en un proceso de transición.
Han menar att Spanien befinner sig i en tid av omställning till ett elnät som bygger på förnybara energikällor och att den förändringen är något som måste få ta tid. Idag finns flera flaskhalsar som gör systemet sårbart.
Esta estructura de red que tenemos, ¿no? Que son digamos cuellos de botella y por lo tanto ahí son lugares un poco críticos.
Tillbaka till bergsbyn San Vicente del Monte.
Necesidades básicas para la vida diaria, como puede ser la luz o el agua y todo lo demás,
Det viktigaste för lokalpolitiken Eduardo Callejo Fernández är att byborna har tillgång till el, vatten och annan grundläggande infrastruktur.
Y ahora estamos peleando mucho por el tema de la cobertura móvil.
Mobiltäckning är det största problemet som byn brottas med nu. Men om det kommer fler strömavbrott eller andra kriser i framtiden känner sig den pensionerade mjölkbonden José María Callejo mycket säkrare uppe i bergsbyn än han skulle ha gjort i en större stad. Här känner alla varandra och vi hjälps åt om det behövs, fortsätter han. Efter den mediala uppmärksamheten har San Vicente del Monte nu fått smeknamnet Ljusets by.
Está de moda, el pueblo de la luz.
I Bilbao menar energiforskaren Aitor Oresti att just litiumbatterier varken är det enda eller det bästa alternativet för att stärka Spaniens elnät. Det är eftersom batterier har en så begränsad kapacitet. Men småskaliga projekt och ett energisystem som inte är lika centraliserat tror han är framtiden.
Jag tror att el sistema del siglo 21 debería ser más una red de redes.
För att nå dit menar han att civilsamhället och inte bara myndigheterna behöver inkluderas i att hitta lösningar för en lokalt anpassad energiförsörjning.
Que no es solo el ayuntamiento como alcalde como institución, sino que sea todo el municipio quien forme parte de ese nuevo modelo energético.
Sist här, energiforskaren Aitor Oresti i Theo Bondestams reportage från norra Spanien. Tankar för dagen nu. Mats Bjurbom som bor i Uppsala och är författare och journalist ska vi höra.
En gång för länge sedan, när jag borde ha intresserat mig för flickor, mopeder och öl, så var jag en samlare av resor. Det blev som livets mening att göra dessa upptäcktsfärder. Vandra runt i främmande städer, ta bilder med pappas gamla kamera och göra anteckningar i dagboken. En av höjdpunkterna i min resesamling var en rundresa i det forna Sovjetunionen 1975. Denna resa lockade deltagare från Sverige och Danmark och jag var i särklass yngst med mina 17 år. Äldst var en gammal dam från Stockholm som kunde minnas Ryssland före revolutionen. Och jag tror att hon hade haft direkta kontakter med den ryska tsarfamiljen. Denna kvinna, som jag upplevde som mycket, mycket gammal, kan bara ha varit några år äldre än jag är nu. Hon reste tillbaka till sin ungdom då. Jag tänker på min nu. Det har gått 50 år. Resan var 16 dagar lång och gick till platser som Moskva, Leningrad, Yerevan, Tbilisi, Tashkent, Bukhara och Samarkand. Besöket i Samarkand inföll på min 17-årsdag och jag firade med de danska resenärerna som var betydligt mer festbenägna än de svenska. En av dem var herr Koldorf. Sent på kvällen var vi på en takterrass och Koldorf och jag gjorde en improviserad nordisk dans framför en förvånad orkester som spelade temat till Gudfadern. Det var som att vi befann oss i en film. Ja, detta var den 12 augusti 1975. Och det kan ju vara så att jag numera är den enda överlevande från denna resa. Eller är det någon annan som minns? Någon som sitter på hemmet och drömmer? En sån här resa går ju inte att göra idag och jag får intrycket att så mycket i världen har blivit krångligare. Kanske har jag helt enkelt rest klart och får nöja mig med att sitta i min bruna skinnfåtölj och minnas och sammanfatta och på så sätt skapa mening om mitt liv. Till min hjälp har jag några kartböcker, bland annat en Road Atlas över Amerikas 50 stater. Sommaren 1977, när Jimmy Carter var president och tonläget i politiken var ett helt annat, luffade jag runt på olika greyhoundbussar på ett sätt som jag aldrig skulle våga idag. I Salt Lake City träffade jag till exempel en nästan blind filmproducent från New York som ville att jag skulle följa med honom och bo i hans stuga. Jag var klok nog att tacka nej till detta utan att begripa vad för slags erbjudande det faktiskt var. Och till Rapid City, South Dakota, kom jag mitt i natten och var tvungen att ta en taxi för att komma till ett hotell. Trots den sena timmen svämmade gatorna över av folk och chauffören sa: "A busy night. Elvis har just haft konsert." Ja, det skulle visa sig att det var en av kungens absolut sista konserter och några veckor senare var han död. Min resesamling, den är klar nu. Det blev som det blev. Och jag njuter av att sitta i min bruna skinnfåtölj och minnas.
Tankar för dagen av och med Mats Bjurbom som bor i Uppsala och han är författare och journalist. I P1-morgon strax ska vi till Los Angeles och demonstrationerna som pågår där. Sent igår kväll meddelade president Trump att han kommer att skicka hundratals marinkårssoldater till LA. Och vem eller vad kan ligga bakom de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot SVT? Det ska vi också prata om. Men nu är klockan 6:30, det blir nyheter.
Ett mejl från Sveriges tidigare Turkietambassadör Mikael Sahlin har stor betydelse i Säpos utredning av en diplomat och en svensk-kurdisk politiker. Det uppger flera källor för Ekot. Mejlet ska ha förmedlats från diplomaten till den kurdisk-svenske politikern. Båda är nu misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift men nekar till brott. Mikael Sahlin själv säger att han inte minst aktuella mejlet men säger att han inte skickat några hemliga uppgifter. Åklagaren har inte velat kommentera uppgifterna. Staten kommer i år lägga över 100 miljarder kronor för att stötta företag. Det kan till exempel handla om skattelättnader och investeringsstöd. Men det är oklart vad majoriteten av pengarna, 90%, kommer att ge för effekt. Eftersom det inte finns något sätt att utvärdera det på. Det visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Flera personer har gripits efter en skottlossning i Jakobsberg norr om Stockholm i natt. Enligt polisen ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossades skott mot honom, men han ska inte ha skadats. Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönarattacker. I huvudstaden Kiev har bilar och byggnader börjat brinna efter att de träffats. I hamnstaden Odessa skadades bostäder och sjukvårdsanläggningar enligt lokala myndigheter. Minst en person ska ha dödats i attackerna och 4 skadats. I USA fortsatte protesterna för 4:e dagen i rad i Los Angeles mot migrationsmyndigheten ICE och tillslagen mot papperslösa migranter. Samtidigt har Trump-administrationen aviserat att den tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles. Flera liknande demonstrationer hölls runt om i USA, bland annat i New York, San Francisco och Dallas. Nu är det tid för ekonominyheter här i P1.
Och Ekonomiekot börjar med nya siffror om andelen som har kollektivavtal. Nästan 9 av 10 anställda jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal. Men vissa branscher sticker ut med mycket lägre siffror. Vi har Irene Wennemo, generaldirektör på Statliga medlingsinstitutet.
De branscher som har utmaningar skulle jag säga, det är information och kommunikation, ekonomi och juridisk verksamhet. Det är mycket små företag, snabbt växande branscher, nästan bara tjänstemän som jobbar. Och där har man halkat efter lite vad gäller andelen med kollektivavtal.
Medlingsinstitutet presenterar nu för första gången statistik om kollektivavtal på branschnivå. Totalt omfattades förra året 88% av alla anställda mellan 18 och 69 år av kollektivavtal. Men de branscher som sticker ut har en täckningsgrad på i sammanhanget låga 55-60%. I branscher där många arbetare jobbar, till exempel inom industrin, handeln och hotell och restaurang, är det påfallande hög kollektivavtalstäckning, säger Irene Wennemo.
LO-förbunden har ju haft utmaningar vad gäller andelen som är med i facket, men är väldigt duktiga på att se till att det finns kollektivavtal. För tjänstemännen är det lite tvärtom. De har varit duktiga på att rekrytera medlemmar, men det är ändå ganska många medlemmar som faktiskt inte jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal.
Och reporter, det var Anders Hjelmin. Börserna, Tokyobörsen hittills upp med 0,9%, Shanghai plus 0,1%, Hongkong plus 0,3%. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,3% och Dow Jones oförändrat. Stockholmsbörsen igår minus 0,1%. En dollar handlas för 9 kronor och 61 öre, en euro den handlas för 10 kronor och 95 öre.
Filip Ramqvist med Ekonomiekot. Då är det dags för dig, Gustav Klarin, och ge oss Vetenskapsradions nyheter.
Maskrosor som växer i stan har utvecklat anpassningar som hjälper dem att klara den tuffa, urbana miljön. Det här har biologen Yannick Woodstra vid Stockholms universitet upptäckt.
I found out that dandelions are better at growing at higher temperatures when they come from cities.
Jag såg att maskrosor från stan är bättre på att växa i varmare temperaturer än maskrosor från landet, säger han. I ett experiment där båda sorterna fick växa i 20 grader sågs ingen skillnad. Men när temperaturen höjdes till 26 grader blev stadsplantorna större. De har alltså lärt sig att dra fördel av de högre lufttemperaturer som städer ofta har på grund av alla vägar och byggnader. Dessutom har Yannick Woodstra sett att stadsmaskrosor inte kräver en lika lång och kall vinter för att börja blomma som sina kompisar på landet. Och vi ska vara glada att maskrosorna är så utbredda i bebyggda områden, säger han.
There was just a little beetle that jumped off the flower. It's going through the grass there now.
Just det, en liten skalbagge hoppade ur den här maskrosblomman.
Maskrosor har massor av pollen som ger mat åt insekter på våren när få andra växtarter blommar. Så de spelar en stor roll i ekosystemet. Och just pollen är det som Yannick Woodstra studerar nu. Han forskar om varför vissa maskrosplantor helt har slutat att tillverka pollen och vilka genetiska förändringar som ligger bakom det. Med det hoppas han få veta mer om vad som styr pollenproduktion generellt hos växter. Och maskrosens många egenskaper och förmåga att överraska gör det till en blomma han förälskat sig i.
It really made me fall in love with dandelions.
Och reporter här Sara Sällström, och mer om maskrosor hör vi i Vetenskapsradion idag i SR Play och 12.09 P1. Av någon anledning så minskar antalet knubbsälar på västkusten. I Kosterhavets nationalpark så har sälarna mer än halverats de senaste 10 åren. Men nu tar forskarna hjälp av drönare och artificiell intelligens för att lösa mysteriet med det minskande antalet knubbsälar. Det berättar Dare Carroll, biolog och forskare vid Göteborgs universitet.
So that is our job basically. That's the big question that we want to ask and the reason that we do our fieldwork and our methods development.
Ja, varför blir det färre knubbsälar på västkusten? Det är en fråga som Derek Carroll och hans kollegor ställer sig. För drygt 10 år sedan så föddes det omkring 400 knubbsälsungar på öarna i Kosterhavets nationalpark, och förra året så var den siffran nere i 170. Det kan handla om näringsbrist för sälarna på grund av överfiske eller miljöförändringar, säger Derek Carroll.
We suspect that it's this nutrient limitation, and that leads into why we're developing new technologies using drones to measure the weight and the length and the width of seals.
Ja, istället för att bara vara ute och räkna sälarna med båt och kikare så har nu Derry och hans kollega börjat använda drönare som tar bilder på sälarna och AI som hjälper forskarna att beräkna sälarnas kondition och hälsostatus. En mycket mer effektiv och skonsam metod, säger Derry Carroll.
So with the drone we can fly overhead and they don't know we're there, so we get a better undisturbed indication of what's going on. And then also because we can estimate body condition, that's something that couldn't have been done from the boat. Whereas now we're getting an indication both of how many animals there are, but also some indication of their health and well-being.
Joakim Lindvall, reporter. Ankare som släpps ner från fartyg i Antarktis förstör havsbotten, och skadorna påverkar också det marina livet negativt. Det menar forskare i en studie där de med hjälp av undervattenskameror filmat havsbotten på 36 platser i ett område vid den antarktiska halvön och Sydgeorgien mellan åren 2022 och 2023. På platsen syntes bland annat leravlagringar och djupa fåror där fartyg ankrat, och på en del ställen så upptäcktes förstörda svampkolonier. I området hade åtminstone 195 kryssningsfartyg, eller fartyg för bland annat fiske och forskning, tillstånd under den här perioden. I takt med att havsisen smälter så varnar forskarna för att vi kommer att se fler fartyg i området och menar att det är viktigt att ta ankarskadorna på allvar för att kunna sätta in bevarande åtgärder.
Mm, tack så mycket för det, Gustav Klarin. Och då ska vi till USA och dramatiken i Los Angeles som fortsätter.
When we fight,
we win.
When we fight,
we win.
Och så där lät det från demonstrationerna i natt, svensk tid. Och sent igår kväll kom också beskedet från Vita huset att man utöver de tusentals nationalgardister som president Trump redan skickat till Los Angeles också kommer att skicka 700 marinsoldater. Med oss nu direkt från Los Angeles, vår korrespondent Roger Wilson. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Berätta, hur ser det ut? Hur är läget där hos dig?
Ja, där jag står så är det just nu en polisavspärrning. Jag ser kanske mellan 40 och 50 kravallutrustade poliser i en vägkorsning fylld med polisbilar med blåljusen till, blåljusen på. Och man hör också ljudet av såna här chockgranater, alltså ljudgranater som går av här i kvarteren här omkring. Det finns rester av demonstrationerna från tidigare idag runt om i de här kvarteren. Fickor med demonstranter som ännu inte har splittrats. Annars var det ju en lite mindre demonstration idag jämfört med igår. Runt och framförallt den federala byggnaden här där nationalgardet också finns. Och till början så såg det ut som att polisen lyckades splittra och sprida demonstranterna. Men som sagt, det verkar som att en hel del vägrar att ge sig. Och vi såg bland annat CNNs reporter nästan blev gripen i direktsändning när polisen genomförde massgripanden på en annan plats i stan.
Jag vet inte vad det är som låter, men det låter som skott eller någonting i bakgrunden. Vad är det som pågår?
Ja, det är de här chockgranaterna, alltså ljudgranater som man då slänger iväg eller skjuter iväg mot demonstranterna för att de ska splittras. Det är alltså bara starkt ljud som känns i hela kroppen när man kommer i närheten och som då gör att man snabbt tar sig därifrån när man blir utsatt för det där. Mm.
Och det här beskedet då från presidenten att skicka hundratals marinkårssoldater till Los Angeles utöver de nationalgardister som han redan har skickat, hur har det tagits emot?
Alltså det räcker inte med det, utan han sa då, nu kanske jag måste gå åt sidan lite grann, för nu tycker jag det ser ut som att de här poliserna tänker göra någon form av framstöt här. Han berordade först 2000 medlemmar av nationalgardet att komma hit. Idag kom beskedet att de ska skicka 2000 till. Och sen utöver det då 700 marinsoldater som då i alla fall till en början såg ut som skulle täcka upp tills de här nationalgardisterna verkligen var på plats här i Los Angeles. Även om man har sagt att man ska skicka 2000, så tror jag bara det är kanske 300-400 på plats just nu. Men vi får se, det där är en kraftig upptrappning och kraftig symbolpolitik också från Donald Trumps sida, eftersom de styrande här i Kalifornien, alltså både guvernören och borgmästaren här i Los Angeles, inte vill ha de här federalt styrda trupperna här, utan menar att det bara eskalerar de problem som finns här, spänningarna och oron i staden.
Så behövs de här marinkårssoldaterna för att hantera situationen, eller hur ska man förstå att de skickas dit?
Marinkårssoldaterna är, vad jag har förstått, är tänkta som en slags överlappning i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaliga. Och de uppgifter som finns hittills är också att de här, både nationalgardet och marinsoldaterna, ska främst användas för att säkra de federala byggnaderna, men också se till då att de federala agenterna från migrationsmyndigheten ICE, att de ska kunna fortsätta sitt arbete med att omhänderta papperslösa som sen ska deporteras. Men som sagt, det där är olika åsikter kring om de här insatserna verkligen behövs. De styrande här i Kalifornien, Los Angeles, menar inte det. Medan man då från Trump-administrationens sida menar att det här behövs. Just nu så är det alltså Los Angeles poliskår som jobbar med de här demonstrationerna, med förstärkningar från andra poliskårer från städer och counties omkring.
Men verkar Trumps hårda linje mot demonstranterna ha haft någon effekt så här långt? För du sa ju där inledningsvis att det är inte lika många demonstranter ute på gatorna längre.
Det handlar nog mer om att det är måndag idag och att det var söndag igår. Faktiskt. De demonstranter som var på plats här under dagen var i alla fall betydligt. De var ju bestämda med att de var här. Och som sagt, den här hårda linjen har inte synts eller märkts bland demonstranter. Men däremot så har just den här federala byggnaden där nationalgardet finns, det har blivit den symbol, det mål som finns för demonstranterna här i Los Angeles. Så på sätt och vis har man kanske blivit en del av den upptrappning som de styrande här i Kalifornien är rädda för. Å andra sidan så fortsätter ju demonstrationerna och som du hör, de är inte över än trots att klockan är 9:15 här lokalt.
Vad tror du då om fortsättningen? För det finns ju de som stödjer Trumps politik också.
Jag tror att liksom man får se, det finns två nivåer här. Dels är det själva demonstrationerna, dels är det också storpolitik och symbolpolitik i stor utsträckning. Donald Trump vill visa att han är en president som kan ta i med hårdhandskarna när det gäller till exempel lag och ordning, men också med migrationspolitiken. Och det betyder att det finns ett stort symbolvärde med att agera kraftfullt här. Samtidigt så menar ju de styrande här i Kalifornien att han också kränker självbestämmandet i delstaten genom att göra så här, skicka in mängder av federalt styrda nationalgardister och även trupper. Och det är exceptionellt. Alltså senast man skickade in nationalgardet någonstans utan att de styrande i delstaten ville det, det var i mitten av 60-talet, för att skydda representanter för människorättsrörelsen. Så att det är något unikt som händer just nu och som också kommer troligtvis att få stora konsekvenser i förhållandet mellan Kalifornien och Trump-administrationen. Och Trump-administrationen har också sagt att man kan sätta in liknande mängder nationalgardister på andra ställen där man inte kan genomföra sin migrationspolitik.
Tack så mycket, Roger Wilson, vår korrespondent på plats i Los Angeles. Dramatiska ljudbilder där. Nu får du ta dig bort från oljudet och stöket där, Roger.
Ja, jag ska göra det så småningom.
Ja, tack. Då ska vi istället prata om det som Sveriges Television utsattes för igår, för andra dagen i rad, en så kallad överbelastningsattack som påverkade både sajt och app. Attacken, som ska vara den största som mediebolaget hittills drabbats av, utreds nu av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med SVT. Och Bonnier News bekräftar att även de har utsatts för överbelastningsattacker i närtid, bland annat har tidningen Expressen drabbats. Med oss nu Adde Granberg, teknikdirektör på SVT. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vad handlar den här senaste veckans tekniska problem om?
Söndagskväll strax efter 9 så märker vi problem med att nå våra system, och vi märker en enormt ökad belastning på det som kallas brandväggar och den internettrafiken som kommer in till Sveriges Television, som gör att vi får svårighet att nå ut med information, men också svårighet att komma åt system.
Vet ni någonting om vem eller vilka som kan ligga bakom?
Nej, i dagsläget så vet vi inte det. Vi har i det här läget inte heller haft fokus på det. De siffrorna vi har fått och den lilla undersökning vi har hunnit göra visar ändå på att det är en trafik som kommer från olika delar av världen. Så det är inte från ett land eller en del, utan det är en samlad attack från olika delar av världen. Med det sagt så bör det inte vara olika länder eller olika aktörer, utan det är bara att de här organisationerna eller vad det nu må vara som är bakom detta har kontroll på flera datorer. Men det är oerhört mängd data som gick mot Sveriges Television i alla fall söndagskväll.
Tror ni att det finns något samband mellan attackerna?
Det är inte helt omöjligt. De ser lite olika ut av sin karaktär. Måndagens attack, vi hade flera under måndagen faktiskt. Men på slutet så lär man sig också möta de här attackerna på ett bättre sätt. Såg lite annorlunda ut. Men vi har inte liksom lagt fokus på det i detta läge. Men det är inte helt otroligt. Sen är det ju så när den här typen av attacker får uppmärksamhet och man märker att man får en effekt, vilket är syftet med de här attackerna, då kan det komma andra spelare som också vill komma dit och visa att de har muskler eller vill visa. Så att det är för tidigt att säga.
Nu ska ju polisen titta på det här. Ni ska även få hjälp av MSB för att få något svar på vem eller vilka som ligger bakom. Hur hoppfull är du att ni kommer att få det?
Vi jobbar också tillsammans med leverantören egentligen som sitter på datan. För internetsignalen som kommer till SVT är ju inte våra egna, utan det kommer från externa leverantörer. Så där är också ett stort samarbete. Jag är väl inte jättehoppfull i dagsläget faktiskt. Det är ganska svårt att ta reda på. Och vi är inte riktigt i den fasen än att det har varit viktigt för oss, utan snarare främja attacken. Eftersom det här är ju en katt-och-råtta-lek där vi måste hela tiden utveckla våra system.
Det här är den största attacken som SVT har blivit utsatt för hittills. Hur allvarligt är det här?
Ja, men det är såklart alltid allvarligt när man sätter ett system som får samhället att reagera på någonting, att det är allvarligt. Vi hade aldrig den typen av problem att vi inte skulle kunna nå ut med samhällsviktig information via de kanalerna vi har, och vi har reservsystem för det. Så allvarligheten för Sveriges Television är stor och påverkan är stor, men det sätter inte systemet ur spel. Jag tror att det samhällspåverkan är allvarligare, och det är väl en pusselbit i ett större system att påverka allmänheten eller få allmänheten att känna sig orolig. Så allvarlighetsgraden i detta är enormt stor.
Men ni har ju inte kunnat nå ut med vissa tjänster, är inte det allvarligt?
Ja, men det är intermittent fel, det vill säga att det kommer och går. Så att det beror lite på när du går in och när du inte går in. Och det kan upplevas som att det försvinner en minut eller två minuter och så kommer det tillbaka. Och det gör att den typen av tjänster blir inte... Det blir inte trasigt på det sättet, det är inte som på och av, utan det är snarare best effort så som internet funkar. Sen har ju vi våra kanaler, som de linjära kanalerna, marknätet, har inte alls påverkats av det här, utan där har vi kunnat nått ut utan någon som helst påverkan.
Så du tycker egentligen inte att det påverkar ert uppdrag särskilt mycket, om jag tolkar dig rätt?
Det påverkar vårt uppdrag, för publiken är egentligen inte det analoga nätet. Så det är klart att det påverkar vårt uppdrag och vi behöver jobba med det. Det har inte legat i vårt uppdrag, men publiken har ju flyttat sig till andra plattformar än vad vi har legat kvar på. Så det är oerhört viktigt att vi stärker säkerheten.
Vi har också med oss Marcus Murray som är IT-expert och grundare av cybersäkerhetsföretaget TrueSec. Välkommen.
Hej, tack.
Om du skulle berätta för oss, vad är egentligen en överbelastningsattack?
Enkelt kan man säga att en överbelastningsattack är som en trafikstockning. Så man tänker sig en fysisk väg och så bestämmer sig franska bönder för sig en massa med traktorer på vägen. Då kommer man inte komma in i Paris längre. Och det är precis det som händer. Så man försöker överbelasta vägen fram till målet. Och då kan de som ska fram till målet inte komma dit. Det är en överbelastningsattack. Vi kallar det för DDoS-attack. Det är engelska termen.
Mm. Och nu ska ju både polisen och MSB titta på det här. Men går det att ta reda på vem eller vilka som ligger bakom?
Ja och nej, och det är också frågan om hur viktigt det är, därför att många av aktörerna sitter i länder som vi inte har ett poliserat samarbete med, så vi kan ändå inte lagföra dem. Men det är alltid bra att förstå. Men om man tittar på gamla typen av DDoS-attacker som skedde för kanske 10-20 år sedan, så fanns det ofta ett modus att man ville tjäna pengar. Det var en typ av utpressning som man överbelastade sajten ett tag och sen så skickade man ett mejl och sa hej, om ni ger mig $10,000 så kommer jag sluta, annars blir det värre. Nu får man i regel inga mejl längre och då måste man fundera runt varför.
Ja, vad skulle syftet kunna vara?
Precis, och då är det ju ofta det som händer nu geopolitiskt. Jag säger inte att den här specifika attacken måste vara så, men det vi har sett under de här DDoS-attackerna är att de i regel har kopplingar till andra nationers vilja att störa vårt samhälle. Och Sveriges Television är ju en väldigt stark symbol för det demokratiska öppna samhället. Media är liksom viktiga i bilden av ett öppet, starkt demokratiskt samhälle. Och kan man störa den så kan man skapa en osäkerhet i det samhället. Att det inte fungerar riktigt. Och det man ska förstå också är att i exempelvis ryska underrättelsetjänsten så sitter det människor som mäts på hur mycket de stör Sverige. Så de kan bocka av protokollet och de kan få en nationell nyhetssajt att ligga nere en stund. Då är det check, klar med det, nästa.
Och så det handlar snarare om det än om att SVT skulle ha ett dåligt skydd?
Jag är helt övertygad om att SVT har ett väldigt bra skydd. Problemet är att internet är ett öppet medium. Alla kan nå var som helst. Det innebär att man också är sårbar mot vem som helst och vad som helst. Och det som nämndes tidigare, att det här attacken kommer från massa datorer i olika länder, kan man förklara också att DDoS-plattformen, det vill säga den infrastrukturen som angriparen använder, de är dels väldigt kraftfulla, sen har de ofta möjlighet att styra kanske hundratusentals eller miljontals datorer. Och man kan hyra in sig på dem. Så man behöver inte ens ha någon kompetens. Man kan betala pengar och så man nyttjar en sån här plattform. Sen matar man in adressen dit man vill angripa och så klipper man på olika typer av attacker.
Mycket kort, kommer vi få se fler såna här attacker mot SVT?
Vi kommer få se fler attacker mot samhället i stort, där man bland säkerligen tyvärr SVT.
Tack ska ni ha båda två. Marcus Murray, IT-expert och grundare av cybersäkerhetsföretaget Trusec, och Adde Granberg som är teknikdirektör på SVT. Vi ska få kulturnytt nu, Andrea Valderrama.
Mm. Vi börjar med att berätta att artisten och funkpionjären Sly Stone är död, rapporterar amerikanska medier. Sly Stone slog igenom som artist under slutet av 60-talet med gruppen som bar hans namn Sly and the Family Stone. Gruppen blandade soul, funk, rock och psykedelisk musik och var en av de första större amerikanska grupperna som hade både svarta och vita medlemmar. Albumet Stand gjorde gruppen till superstjärnor med hits som till exempel den här. Everyday People med Sly and the Family Stone. Efter genombrottet slets bandet isär och Sly Stone hamnade i drogmissbruk och gruppen upplöstes i mitten av 1970-talet. Sly Stone försökte sig på en solokarriär men nådde aldrig samma framgångar igen. Han blev 82 år gammal. Trots uppdraget att tillgängliggöra material finns bara en fjärdedel av Kungliga bibliotekets tidningar på nätet.
Det kostar mycket att ta fram och hantera materialet, skicka det till så kallad digitisering och sen hantera det. Så det handlar bara om en sak, och det handlar om att våra resurser inte räcker.
Riksbibliotekarie och myndighetschef Karin Grönvall. Kungliga biblioteket har i uppdrag av staten att samla in, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige. Trots det är det bara en bråkdel av Sveriges tidningsarkiv som har digitaliserats. Jonas Ahlborg är bibliotekarie på Kungliga biblioteket och har representerat biblioteket i deras senaste projekt att digitalisera tidskriften Samefolket, som är världens äldsta urfolkstidskrift.
Det är ungefär 25% av dagstidningarna som ges ut, finns det tjänsten, och mindre än 1% av tidskrifterna som ges ut i Sverige, så det är en väldigt liten del då.
Reporter var Emma Tobiasson, sist i Kulturnytt.
Då ska vi få en väderrapport, Erik Höjgård Olsen på SMHI.
Tack så mycket, och vi får mestadels ostadigt väder när ett lågtrycksområde med flera mindre delar lågtryck passerar österut över landet med regn på många håll. Trots det har vi under dagen risk för skogsbrand i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand innan regnet når dit. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland samt västra Svealand. Molnigt och från morgonen och förmiddagen regn som driver in västerifrån. Temperatur dag som natt 8-13 grader, men i Dalafjällen 4-9. Svag till måttlig vind omkring syd. Östra Götaland samt östra Svealand och Gästrikland. Inledningsvis omkring halvklart med en del morgonsol, men under dagen mulnande från sydväst följt av skurar och främst i natt mer ihållande regn. I samband med dessa skurar kan inslag av åska förekomma. Dagstemperatur 11-16 grader, i natt omkring 10. Må mest svag växlande vind. Södra Norrland, men då utom Gästrikland. Inledningsvis klart till halvklart med gott om morgonsol. Under dagen ökar molnigheten från sydväst och främst i Härjedalen, västra Jämtland samt Hälsingland följer sedan regn framåt eftermiddagen. Dagstemperatur 10-15 grader, i Härjedalsfjällen 5-10. Temperatur i natt 3-8, men i Härjedalsfjällen lokalt närmare 0. Och mest svag växlande vind. Och hela norra Norrland. En frontzon med moln och regn som just nu sträcker sig från Torneträsk sydost ner mot Umeå och passerar under dagen österut. Framför och bakom fronten väntas uppehåll och tidvis gott om sol. Dagstemperatur 9-14 grader, men i de norra fjälltrakterna omkring 5. I natt uppklarnade på många håll, men i Tornedalen ser regnet ännu ut att dröja sig kvar. Temperatur i natt 2-7 plusgrader, men i de norra fjälltrakterna åter lägre med lokalt enstaka minusgrader. Och svag till måttlig vind omkring nordväst. Under morgondagen börjar regnet i södra Sverige mattas av och det rör sig bort österut när en högtrycksrygg växer in från sydväst. Ett nytt mindre lågtryck rör sig emellertid åt nordost med regn och skurar över Norrland och i samband med detta kan inslag av åska åter förekomma. Dessförinnan inleds dagen dock i norra Norrlands kust och inland med ganska gott om morgonsol. Från torsdag och vidare in under veckoslutet väntas sedan högtrycket breda ut sig över landet åt nordost. Med det följer uppklarning och gradvis varmare luft. Runt om Skandinavien lurar emellertid flera lågtryck och främst Norrland ser tidvis ut att få in portioner av moln i samband med dessa. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 12, Malmö 13. Karlskrona 12, Kalmar 9, Visby 11, Jönköpings flygplats 8, Norrköping och Karlstad båda 9, Gävle 10, Mora 7, Sundsvall 9, Östersund 5, Umeå 10, Vilhelmina 6, Luleå 11 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Börtnan i södra Jämtland med 2,3 minusgrader. Vi hörs igen.
Ja, då är det tid för morgonekot här i P1. Nya uppgifter om uppmärksammade Säpo-utredningen mot diplomat och politiker. Osäkert vad statligt miljardstöd till företag verkligen får för effekt, visar ny kartläggning. Och politisk kris i Colombia efter mordförsök mot presidentkandidat. Jag vill börja med att ett mejl om Turkiet och den svenska NATO-processen har stor betydelse i Säkerhetspolisens utredning i det uppmärksammade fallet där en svensk diplomat och en svensk-kurdisk politiker misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det är enligt uppgifter till Ekot. Mejlets avsändare, tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin, är förvånad.
Ja, min reaktion är naturligtvis den allra största tänkbara förvåning. Med tanke på min verksamhetsart nu för tiden och att det här med att ha med hemliga uppgifter att göra, det finns inte i min värld och därför så är jag liksom totalt undrande och frågande.
UD-diplomaten och den svensk-kurdiska politikern greps den 11 maj i år, men en polisanmälan upprättades hos Säkerhetspolisen redan den 8 oktober 2024. Misstankarna gäller grov obehörig befattning med hemlig uppgift mellan oktober 2022 fram till maj i år. Då var vid gripandet skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Utredningen som leds av Riksenheten för säkerhetsmål omgärdas av stor sekretess.
Men enligt uppgift till Ekot spelar ett mejl från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin alltså en viktig roll i utredningen. Mejlet handlade om Turkiets roll i den infekterade NATO-processen och ska ha förmedlats av den brottsmisstänkte diplomaten till den kurdiske politikern som är svensk företrädare för det kurdiska självstyret i Syrien.
Själv säger Mikael Salin att han inte minns det specifika mejlet. Han säger att han under den här perioden inte hade något formellt uppdrag för regeringskansliet, men att han under NATO-processen delade med sig av analyser och tankar till bland annat utrikesdepartementet.
Faktiskt också lite nyfiken, vad i all sin dag är det för ett mejl?
Minns du att du har skickat ett sånt mejl?
Jag har skickat en mängd mejl och skrivit en mängd artiklar och pratat en mängd gånger i radio och tv om de här frågorna. Det har liksom kommit att bli min nisch efter min långa befattning just med Turkiet efter att jag tjänstgjort där.
I de här analyserna du har gjort då, har du använt dig av hemlig information eller är det öppen tillgänglig information som du har använt?
Självklart är det enbart öppen information. Jag har inget intresse av att dra på mig något hemligt, så att säga, för det skulle hämma min roll som analytiker. Så att nej. Det finns ett stort internationellt liksom ett smörgåsbord av information som man har ett helsike att fänga med i. Så att det behövs inga officiella uppdrag och absolut inga hemligheter.
Även på utrikesdepartementet har brottsmisstankarna kring mejlet väckt förvåning. En källa uppger att uppgifterna i mejlet inte kan betraktas som hemliga. Den misstänkte diplomaten och den svensk-kurdiske politikern förnekar brott. De avböjer intervju.
Åklagarmyndigheten Mats Ljungqvist.
Förundersökningen leds av åklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål. Han får ta del av Ekots nya uppgifter.
Nej, det har jag ingen anledning att kommentera.
Reportrar var Daniel Öhman, Hiwa Abdelsad, Per Kudo och Mattias Pleijel. Staten kommer i år att lägga över 100 miljarder kronor på att stötta företag, men det är oklart vad pengarna kommer att få för effekt. Det visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Åsa Hernerud är kanslichef där.
Det är ganska få. Det är ungefär 10% av alla de här insatserna, både på skatterna och riktade insatser då, som är effektutvärderade och som man då skulle kunna säga att ger det här den förväntade effekten eller inte.
Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt hur mycket staten årligen lägger på företagsfrämjande. Alltså pengar där syftet är att främja företagsinvesteringar och stärka konkurrenskraften. I år är summan drygt 122 miljarder kronor. Den största delen, 109 miljarder, är skattelättnader. Resten är riktade anslag.
Lättnader från hur mycket skatt man ska betala, som är då riktat specifikt mot olika branscher, till exempel nedsatt energiskatt för industrin, den typen av åtgärder. Och skatteutgifterna är stora, de är 8 gånger så stora som vad vi kan beräkna i riktade liksom anslag.
Nedsatt moms för restauranger och sänkt skatt för rotarbeten är andra stora utgiftsposter för staten. Men slutsumman kan vara större än vad Tillväxtanalys har kommit fram till. Det kostar även för staten att fördela stöden.
Till exempel kostnaden för själva hanteringen, den har vi inte kunnat landa och den blir också stor.
Vad får vi då för pengarna? Av det statliga stödet till företagen är det bara en bråkdel som är utvärderat.
Okej, men har det här gett till exempel då större avkastning inom ett företag eller högre sysselsättning eller vad det nu är?
Men om jag tolkar det rätt då, 90% av de här pengarna kan vara pengar i sjön egentligen?
Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot att man inte liksom har följt upp dem ifall det är så att de ger den här avsedda effekten. Sen så kan de ju verkligen ge effekt. Det är ju ändå nedsättningar som företagen får eller direkta rådgivning och stöd. Men det finns inget systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera det. Så där ser vi att det finns liksom en utvecklingspotential.
Reporter var Filip Ramqvist. Flera personer har gripits efter en skottlossning i Jakobsberg norr om Stockholm i natt. Enligt polisen ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossades skott mot honom, men han ska inte ha skadats. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Minst en person har dödats och 4 skadats i ryska attacker mot hamnstaden Odessa i södra Ukraina i natt, enligt lokala myndigheter. Också huvudstaden Kiev utsattes för massiva ryska drönaranfall under natten, uppger stadens borgmästare. I Los Angeles fortsatte protesterna för 4:e dagen i rad mot migrationsmyndigheten ICE och tillslagen mot papperslösa migranter. Samtidigt som Trump-administrationen aviserat att den tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar ur nationalgardet till staden.
Utanför den federala byggnaden i Los Angeles samlades demonstranter på nytt under måndagen och det var upprörda känslor hos många.
So we want Donald Trump to get the message. We're going to stand up for our rights and we're going to stand here for our families. You're not taking our families no more. We are going to stand for our rights. You're not taking our families no more. Get that to your mind.
Vi vill att Donald Trump ska förstå vårt budskap. Vi tänker stå upp för våra rättigheter. Ni tar inte våra familjer längre, sa en av demonstranterna och visade mig ett stort blåmärke efter en gummikula från gårdagens sammanstötningar med polisen. Måndagens demonstrationer var inte lika stora som de i helgen. Under kvällen skingrade poliserna och demonstranterna, men protester fortsatte på olika platser runt om i staden under kvällen. Händelserna i Los Angeles har lett till att motsättningarna mellan Trump-administrationen och de styrande i Kalifornien har vuxit.
Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har protesterat mot Donald Trumps beslut att skicka 2000 medlemmar från nationalgardet till Los Angeles. Något som de hävdar kan leda till att oroligheterna i staden eskalerar. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har sagt att han kommer att stämma Trump-administrationen för deras beslut. Trump-administrationen har svarat med att beordra ytterligare 2000 medlemmar av nationalgardet till Los Angeles, totalt 4000 alltså, samt 700 marinsoldater. Roger Wilson, Los Angeles.
Greta Thunberg och de andra aktivisterna som gripits av israelisk militär har nu tagits till flygplatsen utanför Tel Aviv för att utvisas till sina hemländer, uppger Israels utrikesdepartement, rapporterar AFP. De 12 aktivisterna greps i samband med att deras fartyg som närmade sig Gazaremsan bordades av israelisk militär. En talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Adala säger till TT att aktivisterna ska förhöras innan de skickas till sina hemländer. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till